Låt oss då idag fortsätta med frågan om nådegåvorna. Och då kanske främst att vi får börja se positivt på det hela. Igår såg vi ju ganska negativt på det. Vad det inte är. Men det blir man inte så förfärligt lycklig av att veta. Vi måste veta vad det är. Positivt. Nå, då börjar vi igen med min lilla refräng. Och det är detta att vi lika gärna kan översätta ordet karisma med glädjegåva som med nådegåva. Och jag drar en liten lans för den där glädjegåvan, därför att glädje vet vi vad det är, men nåd vet så många inte vad det är. Man har för sig så ofta att nåd är någon sorts undantagstillstånd. Ja, du har burit dig åt som en kratta, men okej, du ska få nåd. Och när vi tänker på nåd på det sättet så blir nådegåvan någon sorts, ja, ska det behövas? Ska han behöva ha en gåva nu också? Ja, en får släpp till, som vi säger. En får släpp till. Och då känner vi inte på oss att Gud är glad när han gör det. Och att det är roligt för honom att ge gåvor till sina barn. Men ordet glädjegåva kanske lite mer talar om i vilken sinnesstämning Gud ger sina gåvor. Och till vilket ändamål. Och det ligger en liten poäng till i den här översättningen. Därför att där glädjen strömmar från Gud genom oss vidare till skapelsen, där fungerar också nådegåvorna. Och det är min bestämda erfarenhet att där något bryter glädjen, där dör också gåvan. Och därför så har jag sagt så här och säger det igen. Att där Guds glädje flödar, där suddas gränsen ut mellan naturligt och övernaturligt. Lägg märke till att jag säger inte att den försvinner. Det övernaturliga blir aldrig någonsin lika enkelt och lika, förstår man nu rätt, naturligt som det naturliga. Det finns kvar en gräns, det gör det alltid. Men den bleknar. Vi blir ibland förda över den. Det händer ibland saker som inte annars händer i denna värld. Låt oss nu försöka att förstå lite mer av de här tingen. Och då ska vi läsa om Petrus när han gick på vattnet. Matteus 14. Andra versen, Matteus 14 och 22. Sedan befallde han sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg till andra sidan sjön medan han skickade hem folket. Så snart han hade gjort det gick han upp på berget för att vara för sig själv och be. Där var han ensam när det blev kväll. Båten var då redan långt från land och kämpade mot vågorna eftersom det var motvind. Strax före gryningen kom han till dem gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och trodde att det var en vålnad och de skrek av rädsla. Men genast talade Jesus till dem och sa, lugn, det är jag. Var inte rädda. Petrus svarade, Herre, om det är du, så säg åt mig att komma till dig på vattnet. Han sa, kom. Och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur det blåste blev han rädd. Han började sjunka och ropade, Herre, hjälp mig. Jesus sträckte genast ut handen och grep tag i honom. Du trosvage, sa han, varför tvivlade du? De steg i båten och vinden la sig. Och det som var i båten föll ner för honom och sa: du måste vara Guds son. Vi har mycket att lära av Petrus här. Och det första är det här. Att Petrus satte inte foten över relingen på båten förrän Jesus hade gett honom uppmaningen till det. Det finns inget underlag för våra tankar att vi lite när det passar oss kan gå på vattnet. Så här års kan man ju göra det. Bara isen har lagt sig. Men jag menar på sommar. Inte ens Jesus gick alltid på vattnet, utan han brukade ta båten han också. Jesus utförde inte alltid bespisningsunder, utan som regel åt man den mat som sattes fram. Men någon gång ibland var det läge för ett bespisningsunder, och någon gång ibland var det läge för att gå på vattnet. Nå, när är det läge för sånt? Jo, när fadern ger tillstånd. Sonen gör allenast vad han ser fadern göra. Och det är det som är poängen med Jesu vistelse 40 dagar i öknen. Han fick frestelse efter frestelse att göra underverk som det inte fanns något ord på från himlen. Men människan lever inte av bröd allenast, utan av vart ord som utgår från Guds mun. Fanns det inget ord från Gud, så blir det inga frallor idag. Så Petrus, han är klok nog att först börja med bön. Inga underverk på egen hand för när man har bett till fadern eller bett till Herren och fått klartecken. Men när Herren säger kom, då är det dags. Då sätter man båda fötterna utanför relingen. Och då tycker man det att ja, men då borde ju vattnet bära som om det var betong. Och så finner man till sin överraskning, det gör det inte alltid. Utan vännen Petrus, han sjönk. Om han nu sjönk till naveln eller till kragknappen, eller om också kalufsen blir blöt, det får vi inte veta. Nå, det var inte farligt att han sjönk. Herren var där och drog upp honom. Och han var en läxa rikare efteråt. Nu är det ju någonting som vi alltid har möjlighet att göra. Men vi brukar sumpa den möjlighet, nämligen att lära av andras misstag. Vad kan vi lära av det som hände med Petrus? Risken när vi ska lära av det som hände med Petrus är att vi går för kvickt fram. Vi läser några rader. Och så ser vi så här, ja, han blev rädd karn och därför sjönk han. Och så drar vi nu den snabba slutsatsen, man får inte bli rädd. Vad du än gör, bli aldrig rädd. Därför att då funkar inte Guds kraft. Jass, så säger vi. Är Gud beroende av sånt? Är hans kraft så svag så vi inte får lov att bli lite ängsliga? Eller blir han sur då, eller vad är det som händer? Vad är det som händer? Får man inte lov att bli rädd? Och sen när man tänker efter lite till, ja, men Jesus, du var ju rädd. Getseman och det här. Ja, det var. Och Paulus, han skriver till vännerna i Korint att ni kom väl ihåg hur skraj jag var när jag kom till er. Ska vi läsa det i första Korintierbrevet 2 och 1? När jag kom till er bröder var det inte med förkrossande vältalighet och vishet jag förkunnade Guds hemlighet för er. Det enda jag ville veta av när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Jag var svag och rädd och full av ängslan när jag uppträdde inför er. Mitt tal och min förkunnelse övertygade inte med vishet utan bevisade med ande och kraft. Er tro skulle inte vila på mänsklig vishet utan på Guds kraft. För det är ju så här att din och min kraft, den kommer alldeles av sig när vi blir skraja. När vi blir rädda så är det stopp med den. så lätt är det att få slut på den. Den klarar inte mycket. Men Guds kraft hejdar man inte så enkelt. Men då går vi tillbaka till berättelsen om Petrus och så säger vi, men varför sjönk du då, Petrus? Det skulle du ju inte ha behövt göra. Ja, det finns ändå någonting som heter tro. Nu för tiden har vi duschkabiner och vi har tvål i flaska. Men förr i världen så hade vi badkar och så hade man en sån där tvål som har en liten fyrkantig bit. Och många av er har väl i alla fall jagat en tvål i badkaret. Man tycker ett ögonblick att man har fått tag i en och vips är den borta. Och man fortsätter att jaga den och så tycker man plötsligt, nu har jag fast den. Och det är bara ett ögonblick så har den slunkit ut igen. Tro är precis som tvålen i badkaret. Ett ögonblick tycker man, nu vet jag precis vad tro är. Och så kommer någon och frågar en, vad är tro? Och så vet man inte vad man ska säga. Det är väl lustigt. Jag sa så här i förrgår att eftersom undervisningen om nådegåvor är så relativt knapphändig i Bibeln, så blir vi ofta när vi ska undervisa på det här området hänvisade till att dela erfarenheter med varandra. Och erfarenheter kan vi dela med varandra. Svårigheten är när vi sedan börjar tolka vad det var som hände i det som syntes. Det är helt klart. Hela berättelsen, vad som händer med Petrus. Han går på vattnet, han sjunker. Jesus drar upp honom och de sätter sig i båten. Men vad har vi att lära av detta? Då måste vi på något sätt tolka den här berättelsen. Att förstå ett bakomliggande orsakssammanhang. Och nu har vi alltså sett att det är lätt gjort att man tänker så här, man får inte bli rädd. För det första ser vi att det inte är bibliskt. För det andra hamnar vi i orimliga situationer. Hur ska jag kunna få hjälp emot min rädsla av Gud om jag inte får lov att vara rädd när jag ska få hjälp? Det går inte. Och det är lätt att göra sig modig inför saker som är små i livet, men inför de stora smällarna. Hur ska man undvika att bli rädd? Hjälper då inte Guds kraft i de sammanhang? Ja, vi tar alla de här frågorna nu och så lägger vi dem på hyllan ett litet slag. Tar vi några andra erfarenheter och tittar efter. För det är så här, man kan inte kämpa länge med människors problem och situationer förrän man upptäcker att det finns någonting. Någonting sådant som det vi stöter på i den här berättelsen. Ibland kan man få se hur någonting nästan snäpper över i en människas liv. Och välsignelsen är där. Låt mig ta två exempel. En gång för många år sedan kom det en kvinna fram till mig efter ett bibelstudium. Och så sa hon så här, jag har hört en kassett som du har talat in. Då börjar ju alltid pulsen att slå lite snabbare. Hjälp, har jag sagt nu. Du undervisade om tungotalet. Och det tyckte jag lät så fint. Jag skulle gärna vilja ha tungotalet. Och jag har gått runt ibland alla i min hembygd. Präster och pastorer och lite av varje. Och bett om förbön för tungotal. Och jag har inte fått något tungotal som. Och så tittade hon lite prövande på mina händer. Det fanns mera tungotal i dem. Jag tänkte det att det är väl tveksamt om det gör. Men jag sa, vi sätter oss ner en stund. Och så satte vi oss en stund i ett hörn och pratades vid. Och jag visste liksom inte vad vi skulle prata om. Jag tänkte, hon får berätta lite om sig själv. Så hon berättade lite om sig själv. Och efter en stund hade hon berättat ganska mycket om sig själv. Och då var vi på hennes arbetsplats. Och så råkade hon säga så här att hon blev ibland tvungen att jobba över utan ersättning. För att det var så viktigt att allting blev exakt riktigt gjort. Och då klack det till inom mig. Där är det. Och då frågade jag henne bara när jag fick en syl i vädret. Är det möjligt så att du är perfektionist? Hon blev alldeles tyst. Så kom det en liten röd fläck här på halsen. Och det kom en liten röd fläck här på halsen. Så kom det små röda fläckar och man riktigt såg hur saven steg. Tills det började droppa ur ögonen. Jag behövde inte säga mer. Plötsligt började hon gråta helt stilla. Jag satt bara och såg på. Och plötsligt talade hon i tungor. Hon hade fått så mycket förbön. Jag rörde inte vid henne. Jag inte ens bad om tungotalets gåva. Hon hade fått förbön så det både räckte och blev över. Men det fanns någonting i hennes innersta som plötsligt förändrades. Och det släpptes fram. Vad var det i hennes fall? Ja, vad är perfektionism för någonting? Det är tanken att jag skulle så gärna vilja leva ett alldeles oantastligt liv. Göra allting så bra att jag aldrig behöver varken nåd eller överseende från någon. Är det någon av er som inte har varit infekterad av den basilen någon gång? Suck nej. Vi vet alla vad det där är. I det ögonblicket fick sig åtminstone hennes perfektionism en knäck. Och tungotalet flödade. Vi tar ett annat exempel. Jag hade en gång en bibelstudieserie i en mellansvensk stad. Och det var egentligen en samling för äldstebröder i en församling. Så det var ett lite slutet sällskap. Och jag hade fått för mig att jag skulle tala om vad andeutdrivning är och vad det inte är. Och det där spelades in. Och några månader senare så ringde telefonen en dag hemma hos mig. En kvinna, arg som ett bi, presenterade sig och förklarade att hon hade hört de här kassetterna. Och hon förklarade, jag blev så arg, och det hördes då tydligt att hon var. Men så sa hon, när jag fick lugnat ner mig lite grann, så slog mig den tanken att jag blev så arg därför att det här är något jag behöver. Och det var ju insiktsfullt. Det råkade vara så att jag hade möjlighet att ta emot henne och hon kom hem till mig. Hennes största problem var faktiskt inte av själslig natur utan av fysisk natur. Hon hade ett par olika fysiska sjukdomar. Med mycket tydliga symptom, så det var väldigt lätt att konstatera att de sedan gick över när de gick över. Och vi satt där och samtalade en stund och jag fick förhöra mig lite grann om hennes lidande och om hennes situation och så här. Och jag kände inom mig någon sorts motstånd. Jag ville inte gärna bara så att säga, runda av det hela med en snabb handpåläggning. Vi blev sittande, jag tror i 3 timmar. Jag tyckte att det fanns så oerhört mycket av prestationstänkande i hennes liv. Men nej, det fanns inget prestationstänkande. Hon vägrade att se det. Men det var klart hon gjorde det inte heller. Och jag var nära att ge upp då jag plötsligt fick infallet att ställa frågan till henne, är du rättfärdig? Och då blev hon alldeles röd i ansiktet och sa, det vet jag inte. Va? Ja, vet du det? Nej, jag tycker att jag är så dålig. Äntligen fick vi problemet på gaffeln. Och så fick vi läsa i skriften om vem det är som gör oss rättfärdig. Och vad det vill säga att Herren räknar oss som rättfärdiga och när vår helgelse är avslutad, det blir den aldrig förrän Herren kommer. När vi får se honom sådan han är, står det i skriften, då blir vi honom lika. Och det var nytt för henne. Och hon hade varit kristen i årtionden. Och plötsligt så infann sig en helt ny stämning i rummet. Jag bara kände inom mig, nu ska vi be. Och då la jag händerna på henne och bad frimodigt. Hon blev av med alla sina sjukdomar. Ja visst, nu kan vi bygga en teologi på de här två erfarenheterna. Du får aldrig lov att ha något prestationstänkande. Då ordnar sig allt. Bara du inte har prestationstänkande så ordnar sig allt. Och det är en lika dum slutsats som att säga till folk, du får inte vara rädd. Vi hade en själavårdskurs nere på Ashrams kursgård Sörgården för ett år sedan. Får jag göra lite reklam för det också. Och då var där en pastor som satt vid ett tillfälle och nästan bubblade av skratt. För han berättade att i hans församling hade många köpt en bok som heter Prestationslös tro. Och som han uttryckte det. Sen gick de omkring i 3 veckor och presterade prestationslöshet tills luften gick ur dem. Ja. Så lätt ska vi inte heller göra det för oss. Vi har sett någonting, men vi får inte göra en alltför ytlig tolkning av det vi har sett. Utan fortfarande är vi bara klara på, det finns någonting i människan som nästan är som en strömbrytare. Den kan stå på och den kan stå av. Och när den står på, då händer märkliga ting. När den står av så händer ofta ingenting. Och på den där lilla strömbrytan står nu det förargliga ordet tro. Låt mig ta ett annat exempel. För sist och där vad kan det vara? 12 år sedan tror jag det är. Så var min hustru medengagerad i ett kristet kollektiv i Göteborg. De kallas Linneahuset, där man har rehabilitering av drogskadade. Hon var med och lite grann i arbetet där på ett hörn. Och där lärde vi känna många härliga typer. Jag kommer ihåg en kille som, han var same från början. Han hade varit djupt ner i sprit. Så djupt ner att absolut ingenting var kvar. Och så hade Gud ställt honom på 2 ben. Och han var nykter och han var glad i Gud. Och han var med i jobbet där och han bedrev vad de andra kallade för healing med feeling. Oöversättlig ordlek, men betyder alltså helande med känsla. För han var så glad i Gud. Och nu var det så att det här gänget, de hade ett par bilar. Lite större såna här minibussar vad det var. Och ibland var de ute i olika kyrkor och hade möten och fick in lite pengar till verksamheten. Så de var beroende av att de där bilarna rullade. Men det var inte alltid som bilarna var så förfärligt intresserade av att rulla. Det var gamla skrotkärror minst sagt. Men den här killen, Han bad för bilar. Med stor glädje och med stor förtjusning. Han kunde stå och lägga händerna på motorhuven. Nej, det är inte här, utan han gick runt. Här ska jag lägga händerna och så vidare på motorhuven. Och bad i tungor så folk gick i stora omvägar på gatorna. När det var. Och det härliga var att ibland gick bilarna efter det där. De gjorde det inte alltid, men ibland. Och på något sätt så var det så här för en 10-12 år sedan, det minns vi som varit med i svängen lite grann, att man bekymrade sig då inte så mycket om varför bilen inte alltid gick. Utan ville den inte så fick man naturligtvis boxera den till verkstad. Men gick den så gick den och man tackade Gud och åkte. Det var inte mer komplicerat än så. Och Det där tror jag är något av pudelns kärna. En sorts glädje i Gud som inte bekymrar sig allt för mycket när saker och ting inte går efter de egna ritningarna. Jag har funderat mycket över vad tro egentligen är. Och jag har inte kommit längre än så här, men delar ändå det jag har, tycker mig ha upptäckt. Att tro är en kombination av sund självförglömmelse och Guds upptagenhet. En kombination av sund självförglömmelse och Guds upptagenhet. Och det var så finurligt med den här killen. Han var så upptagen av Gud. Han hade ju verkligen sett hur Gud kunde göra under. Kunde Gud rå på honom, så varför inte en bil? Det var ju helt klart. Så han bad frimodigt för folk och bilar. När saker inte gick som han tyckte att de borde gå, så var det inget större problem. Därför att han hade inte bara Guds upptagenhet, utan också lite självförglömmelse. Fortfarande ska vi akta oss för att göra ett imperativ, en uppmaning av det här. Och säga så här att du måste släppa din självupptagenhet och du måste bli Guds upptagen. För om du ska försöka göra dig mindre självupptagen, så blir du själv verkligen alltid mer självupptagen. Åh, jag är väl tillräckligt självförglömmande nu. Jag måste titta efter om jag är tillräckligt självförglömmande. Ja, den gruppen har vi alla varit. Det går inte. Om vi nu tänker lite grann på Petrus där han går på vatten. I början är han högst upptagen av vem då? Jo, av Herren. Herre, om det är du, så säg till mig att komma till dig på vattnet. Det är inte så petigt vad han har för resurser. Det enda som gäller är vad Jesus har för resurser. Men sen kommer vågorna. Och så blir det plötsligt intressant vad Petrus kan bidra med, och då åker han dit. Nu kan vi uttrycka det så här, att det som gjorde att han plaskade ner i vattnet, det var detta att han blev rädd för att dö. Och då kan vi säga att eftersom han blev rädd för att dö, så var han inte död. Eftersom han blev rädd för att dö, så var han inte död. Därför att den som har dött med Kristus har lämnat det där bakom sig. Vi kan ju se hur det står i Romarbrevet 6. Där vi läser från början ett stycke. Vad innebär nu detta? Ska vi stanna kvar i synden för att nåden ska bli större? Naturligtvis inte. Vi som har dött bort från synden, hur ska vi kunna leva vidare i den? Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han, skall vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att den syndiga kroppen ska beröva sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Ty den som är död är frikänd från synden. När vi nu har dött med Kristus är vår tro att vi också ska leva med honom. Vi vet ju att Kristus har uppväckts från de döda och inte mer ska dö. Döden är inte längre herre över honom. När han dog, dog han bort från synden en gång för alla. När han nu lever, lever han för Gud. så skall också ni se på er själva. I Kristus Jesus är ni döda för synden men lever för Gud. Synden skall alltså inte få härska i er dödliga kropp så att ni lyder dess begär. Låt inte synden bruka era lemmar som redskap för orättfärdigheten, utan låt Gud bruka er. Ni som ju har återvänt till livet från döden, låt honom använda era lemmar som redskap för rättfärdigheten. Synden skall inte vara herre över er. Ni står inte under lagen utan under nåden. Jag tycker att det är lite tragiskt att när vi läser det här så styrs våra tankar nästan tvångsmässigt till frågan om hur gammal man ska vara när man döps, hur mycket vatten som ska användas och hur detta vatten ska appliceras. Medan vi däremot så lätt glider förbi vad det handlar om i djupet av våra hjärtan. Vad vill det säga att ha dött med Kristus? Vad vill det säga att ha uppstått med honom? Alla de här berättelserna som jag nu har kommit med, både som jag har läst om Petrus och de här andra människorna som jag själv har mött, det är människor där någonting dog. Hos Petrus dog det där lite senare. Vi vet hur det gick till, förnekelsen och allt detta. Och efter det där var det någonting som hade dött. Den här brodern som hade en sån frimodighet till att be för bilar. Ja, mitt under allt hans missbrukande och mitt i allt hans elände och mitt i all hans förnedring, då var det något som hade dött. Och det där som hade dött, det gjorde att han sen inte längre räknade med sina resurser utan var frikopplad ifrån tvånget. Lyssna nu, från tvånget att räkna med sina resurser och försöka använda sina resurser. Hade han tagit sig den egenskapen själv? Nej, den hade han fått som en gåva. De här andra människorna som plötsligt fick se sitt prestationstänkande trots allt också inför Gud. Ja, när de fick se det i ett nytt ljus, när så att säga Herren lyste på det, då var det något som dog. Och plötsligt flödar istället nåden. Den gamla människan och den nya. Det gamla livet och det nya. Kan du begå självmord? Kan du korsfästa dig själv? Nej, det kan du inte göra. Det är ingen idé att försöka. Det finns ingen prestationernas väg ut ur prestationerna. Det är alldeles självklart. Det finns ingen sån väg. Men vi kan ta emot våra liv ur Herrens hand så att det där gamla får lov att avlida på egen hand. Vi har dött bort från synden, säger Paulus. Bestämd form singularis. En enda synd. Våra tankar går genast till fylleri och otukt och svordomar. Ja, det sitter djupare än så. Det sitter djupare än så. Johannes 12 och 24. Sannerligen jag säger er, om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, ger det rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorar det. Men den som här i världen hatar sitt liv, han skall rädda det till ett evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig. Och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig ska fadern ära honom. Jag vet inte om du har gått vilse i 25 versen någon gång. Den är ju rätt klurig. En sån här typisk Jesus-tanke. Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som här i världen hatar sitt liv, han ska rädda det. Och så tänker man så här, hur ska jag då bära mig åt för att rädda det? Jo, jag ska hata det förstås, då räddar jag det. Så då sätter jag igång och hatar det. Ja, men då älskar jag ju mitt eget liv. Och då kommer jag ju förlora det. Ja, men om jag förlorar det, då kommer jag ju rädda det. Fast, nej, vänta lite grann. Det Jesus talar om här är ingen arbetsinstruktion. Han bara talar om hur det är. Ibland kan han berätta om saker, hur saker är, utan att vi omedelbart ska försöka läsa både på och mellan raderna för att se hur vi ska göra. Utan han talar om att Herren kan föra oss fram till en punkt där vi inte längre klamrar oss fast vid livet och oss själva. Och då säger han, där börjar det. Då flödar det. Det här är så svårt att förstå. Allt intill den dag då man har upplevt det. Jag antar att du minns din första förälskelse någon gång i en mer eller mindre avlägsen ungdom. Dittills hade du undrat vad det var för en konstig sjuka som drabbade folk. Några år äldre kamrater som plötsligt bar sig så besynnerligt åt. De blev ju som inte kloka. Och rätt vad det var så var du där själv. Och plötsligt visste du. Plötsligt var du inte riktigt klok du heller. Det finns saker som är omöjliga att förklara intill dess att erfarenheten sätter in. Och det här behöver inte förklaras på ett sånt sätt så att vi ska åstadkomma det själva. För det kan vi inte. Tron är en gåva från Gud. Och när Gud ger den gåvan så öppnar han oss för många andra former av gåvor. Tron är inte ett betalmedel för att allt det andra ska kunna fås ut ur den himmelska banken. Utan tron är så att säga förstadiet till allt det Gud vill föda fram i våra liv. Men den där självförglömmelsen som gör att man inte längre är tillvarons medelpunkt. Man kan veta att man är tillvarons medelpunkt och sörja över det. Men inte detsamma som att vara löst ifrån det. Det är där det börjar. Och dopet är ett uttryck för min önskan. Lika mycket som för det som Herren har gjort. Min önskan att han ska fortsätta det verket. Låta det gamla få dö. Låta det gamla bara få försvinna ut ur mitt liv och låta det nya komma istället. Jag kan varken ta mig det ena eller det andra, men i dopet inneslutes möjligheten till alltihopa detta. Jag vet inte om ni diggar C.S. Lewis, gör ni det? Har ni läst böckerna om Narnia? Han har skrivit en sagoserie på 7 delar. Om ett sagoland. Det är ett antal barn i sådär en 10-12 års åldern. Och de lever någonstans i England. I mycket idylliska förhållanden delvis. Och rätt vad det är så vid olika tillfällen så bara ramlar de in i en annan värld. Det räcker ibland med att man går genom ett hål i häcken och så plötsligt så snurrar man runt och så är man i Narnia. Och det är lite grann av det som det här handlar om. Man kan gå i en alldeles vanlig värld och titta på en alldeles vanlig häck och alldeles vanliga hus och dörrar och människor. Och rätt vad det är så råkar man gå in genom en öppning i ett hus eller en häck eller något och så är man i en annan värld. I trons värld. Och där händer andra ting än de man var van vid förut. Och det är liksom så att man kan aldrig själv riktigt, riktigt välja. När det där ska hända. Och hur det ska hända. Det är också en del av Guds märkliga handlande med oss. Rätt vad det är så har man gått igenom en öppning. Och så är man i Narnia. Där händer underbara ting. Och rätt vad det är man tillbaka igen. Det händer också. Man behöver inte varken styra det hela eller försöka bekymra sig om hur man ska ta sig till Narnia igen. Man kommer till Narnia när det är dags att åka till Narnia. Så fort man talar om det här att nu gäller det, nu är det självförglömmelse som gäller. Så kommer genast frågan, ja så ska vi inte be för sjuka. Får jag inte lov att be för mitt eget helande? Jag kanske inte ska gå fram på förbönsgudstjänsten ikväll. Jo, det önskar jag verkligen att du gör. Vi ska ha roligt ikväll. Vi ska be för varandra. Det är en av höjdpunkterna i ett ashram. Jag brukar kalla det för barnkalas. Då ska vi fröjdas tillsammans. Då ska vi dela både glädje och sorg tillsammans. Det ska vi göra. Men vi återvänder nu till punkten där vi började. Där Guds glädje flödar. Där suddas gränsen mellan naturligt och övernaturligt ut. Det kan räcka med att man ber för bilar. Och 99 startar men den 100 startar inte. Och man sätter igång och grubblar sig halvt fördärvad över varför den 100 inte startar. Vart tar glädjen vägen tror du? Den försvinner. Sen startar inga bilar. Eller hur? För plötsligt är man inte gudsupptagen längre utan någon har lurat skjortan av en och så är man självupptagen. Och tillbaka där man började, Narnia i slut. Det kan hända att man kommer till tro. Underbart glad och lycklig över att halleluja, det är inte mina prestationer utan det Herren har gjort. Och så efter ett tag så har man hört predikningar om att ja, men du borde vittna om du ska vara en bra kristen. Och så vittnar man inte tillräckligt och så tänker man ja, jag vittnar inte tillräckligt. Och så börjar man igen att se på sig själv på fel sätt. Och vips är Narnia borta. Man kan trilla in i Narnia fortare än man tror. Men det är väldigt lätt att få folk därifrån. Därför att det gäller bara att sätta in något litet spjäll någonstans för glädjen. Glädjen i Gud. Och om inte annat så kan gamle Adam krypa ner från korset. När svårigheter hopar sig. Den nya Adam kan få för sig att han har fått ett vapen i sin hand. Med vars hjälp han kan förjaga alla svåra omständigheter, alla djävlar och demoner, alla sjukdomar, allt. Nu ska vi ha det bra här. Nej, den gubben går inte. Det dröjer inte länge förrän han åker på pumpen. Och sen sitter han och grubblar livet ut. Vad var det för fel? Ja, det var inget fel egentligen. Det var bara det att han accepterade inte spelets regler som de är. Nämligen att det är glädjen i Gud som är det grundläggande och inte glädjen i det han ger oss. Nu på morgonen läste vi Filipperbrevet 4. Och som sagt, de som var pigga och vakna och var här i tid, de kan Filipperbrevet 4. Ni andra har väl pluggat på ni också vid andra tillfällen. Och det är ju en trons höga visa. Han sitter i fängelse, Paul. Och han har det svårt på många sätt. Han är i det yttre inte särskilt mycket att vara glad över. När han sitter i fängelse så är det andra som av självhävdelse och illa, ja vad ska vi säga, självhävdelse och avund förkunnar Kristus. De passar på när han sitter i sin kabinrum. Nu ska de ta över. Ja. I vilket fall blir Kristus predikad och jag gläder mig, säger. Och han är glad för allt möjligt annat också. Därför att han är glad i Herren. Och så säger han, det där kan man inte ta sig. Till det behöver man Herrens kraft. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Därför att den här förunderliga glädjen är inget stillastående tillstånd. Utan är ständigt beroende av att Gud får lov att föda en glädje i honom oavsett. Vilka omständigheter vi lever i. Det är inte garanterat att den glädjen tar kål på omständigheterna. Den kan lika gärna få oss att härda ut med både rikedom och fattigdom. Och det är nog så här att om vi inte vill ha kraften på de villkoren så har vi ingen kraft alls. Han talar Paulus om att bekymmer är något farligt. Det var väl det som hände med Paulus, med Petrus, han började bekymra sig. Hur ska jag nu klara att gå på vattnet? Eller vi bekymrar oss, hur ska jag nu förhålla mig för att bli helad? Hur ska jag bära mig åt för det och hur ska jag bära mig åt för detta? Bekymmersfrågor. Vi är kvar i det gamla livet så länge vi ställer frågan, vad ska jag göra? Det är gamla Adams fråga, vad ska jag göra? Vet du vilken fråga vi istället ställer när vi är födda på nytt? Jo, då ställer vi frågan, vem är Gud? Vem är Gud? Det är evigt liv att lära känna Gud. Jag är. Lugn, säger Jesus när han kommer till lärjungarna på vattnet. Jag är. Det är jag, står det i svenska översättningen. Det låter så knasigt att säga lugn, jag är. Och Petrus han svarar, Herre, om du är, så säg till mig att komma till dig på vattnet. Hela tiden en fråga om, vem är nu han? Och så länge det är den stora frågan i ditt liv, så länge händer hela tiden någonting med dig. Guds upptagenhet som förlöser från självupptagenhet. Och att kunna komma i olika svårigheter och ändå på ett positivt sätt ställa frågan, Herre, vem är du? Låt mig få se din härlighet. Också i den här situationen, också i fängelset, också på sjukbädden. Inte bara din härlighet i detta att du helar mig, utan din härlighet alldeles bortkopplat ifrån mig och min situation. Låt mig bara få se vem du är. Därför att i oss själva, så länge vi liksom ställer gamle Adams fråga, vad ska jag göra? Då pendlar vi mellan övermod och missmod. Ibland tycker vi att ja, jag klarar nog av det. Här ska ni få se. Typiskt övermod. Inte gör vi det, inte. Och så finns det andra diket. Ja, jag klarar inte det här. Typiskt missmod. I ingendera situationen flödar egentligen Guds kraft. För i båda situationerna är gamle Adam lös och levande och står i väg. Men när gamle Adam har fått några spikar, då slutar han att ställa frågan, vad ska jag göra? Utan då ställer Adam frågan, Herre, vem är du? Då börjar det. Plötsligt, utan föregående varning, är man i Narnia. Fröjd i Herren är vår starkhet. Fröjd i Herren är vår starkhet. I Herren. Du förstår, det är inte mycket till fröjd i Herren om den omedelbart dör så fort det börjar regna. Men då har det ännu en fröjd i solskenet. Och du vet hur Jesus säger till lärjungarna, de 72 kom tillbaka uppfyllda av glädje och sa, Herre, till och med de onda andarna lyder oss när vi nämner ditt namn. Och så säger Jesus, gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är skrivna i himlen. Det är lite lurt det där med att glädjas över att andarna är underdåniga. Därför att då bleknar den där andra glädjen bort. Och rätt vad det är så försvinner Narnia. Det är det hela frestelsespelet går ut på. Kan man ta sig det här? Nej, jag säger igen, du kan inte ta dig detta. En Guds gåva är det. En av de första glädjegåvor som Gud vill förse sin församling med. Den glädjens gåva, den nådens gåva från Herren. Att han börjar uppenbara vem han är. Och att det löser oss ut ur vår självupptagenhet. Ut ur vårt prestationstänkande. Och ytterst också utifrån vår ansträngning att bevara våra liv. Till en villighet att mista våra liv för hans skull. Inte kan du mista ditt liv för hans skull om du inte känner honom. Nu är det alltid så att det är farligt att vända på stekar. Ibland så vänder man på steken och får fram nya härliga vinklingar. Ibland vänder man på steken och går vilse. Och det här är en typiskt sådan situation där man ska vara mycket varsam när man vänder på stekar. Vad menar jag med att vända på steken? Jo, vi ber för Johansson. Johansson har ont i ryggen och vi samlas allihopa runt honom och så ber vi till Gud. Och vi är riktigt glada när vi gör det. Johansson är så glad så han kan nästan inte sitta still fast han har ont i ryggen. Nästa dag har Johansson ännu mer ont i ryggen än han någonsin har haft. Och vi sitter där allihopa och tittar på varandra och undrar hur vi ska kommentera det här. Och till sist är det någon som i alla fall säger, du var nog inte tillräckligt glad, Gud. Här sätter vi upp en stor varningstriangel. Det går inte att vända på det här. Därför jag tror att den vanligaste orsaken till att saker inte händer är inte detta att vi saknar glädjens dimension i våra hjärtan, utan det är synden. Alltså Johansson har syndat, säger du. Alltså du är en sån där filur som går omkring och säger det att de som är sjuka, de är syndigare än alla andra. Nej, så är det inte. Utan det är så här att kraften och gåvorna tillhör församlingen och inte individerna. Därför individerna är inga individer längre, de är bara lemmar i en kropp. Om min hand blir infekterad med stafylokocker så mår mina fötter dåligt. Varför? De sitter i samma kropp. Om Nilsson och Andersson och Bengtsson och Syren syndar och vi ska be för Johansson med hans sjuka rygg, så var du alldeles övertygad om att de andras synder påverkar Johanssons möjlighet att bli frisk, för de sitter i samma kropp. Och vi ska sluta det här bibelstudiet med att läsa en text om det. Josua 7. Alldeles innan vi kommer till Josua 7 så har vi kommit till Josua 6. Och där stormar man Jeriko. Underbart. Åh, en sån seger. Gud hade sagt att de fick inte plocka åt sig någonting i stan där. Allt skulle ges till spill och allt skulle brännas upp och förstöras. Nu hade man alltså stormat Jeriko. Och då fanns det en liten pluttstad en bit därifrån som hette Ai. Och det tyckte man, det ska inte bli någon större match att inta den stan. Så man gick inte ens iväg allihopa, utan man skickade en förpluton, en liten grupp med folk. 2 000 till 3 000 man står det här i tredje versen. Nu gick det inte plötsligt alls efter ritningarna längre. Det skulle ju inte vara någon bagg. Det skulle ju vara en baggis att inta den där stan. Femte versen. Eller fjärde. Alltså fick omkring 3 000 man av folket dra dit upp. Men dessa måste fly för agiterna. Och sedan agiterna hade slagit omkring 36 man av dem, förföljde de övriga utanför stadsporten ända till Sebarim och slog dem på sluttningen där. Då blev folkets hjärta förfärat. Det blev som vatten. Och då kom den predikant och sa, nu får ni inte lov att bli rädda, utan nu måste ni istället tro. Nej, tack och lov, så hände inte. Vi läser vidare. Och Josua med de äldste Israel rev sönder sina kläder och föll ner på sitt ansikte till jorden framför Herrens ark och låg där ända till aftonen. Och de strödde stoft på sina huvuden. Och Josua sa: Ack herre, herre, varför har du då fört detta folk över Jordan om du vill ge oss i amoréernas hand och så förgör oss? O, att vi hade beslutat oss för att stanna på andra sidan Jordan. Ack herre, vad ska jag nu säga sedan Israel har tagit i flykten för sina fiender? När kananéerna och landets alla övriga inbyggare får höra detta ska de omringa oss och utrota till och med vårt namn från jorden. Vad vill du då göra för ditt stora namns ära? Men Herren svarade Josua: Stig upp, varför ligger du så på ditt ansikte? Israel har syndat, de har överträtt det förbund som jag stadgade för dem. De har tagit av det till spillogivna, de har stulit, de har ljugit, de har gömt det bland sitt eget gods. Därför kan Israels barn inte stå emot sina fiender, utan de måste ta till flykten för sina fiender, ty de är nu själva hemfallna åt till spillogivning. Jag vill inte mer vara med er om ni inte helt skaffar bort från er det till spillogivna. Stig nu upp och helga folket och säg: Helga er till imorgon, ty så säger Herren Israels Gud. Något till spillogivet finns hos dig, Israel. Du ska inte kunna stå emot dina fiender förrän ni skiljer det till spillogivna från er. Så visar det sig, när man sen börjar med lite detektivverksamhet, att det är en enda kar som har plockat åt sig lite guldbitar och vad det var. Och för det blev först 36 man ihjälslagna, och sen vet man inte hur många av de andra 3000 som också strök med. Den enes synd, den andres olycka. Så fast förenade med varandra är vi i Kristi kropp, vare sig vi vill det eller inte. Och det är den stora orsaken till vår kraftlöshet. Ingen ska kunna övertyga mig om något annat. All synd som vi tillåter och all synd som vi tror inte syns, uppifrån syns den utmärkt. Och jag måste för min del säga, jag är förundrad över att det händer så mycket som det gör. Inte motsatsen. Och därför ska vi inte vara allt för kvicka med att skriva varann på näsan: Det hände ingenting för du hade inte tro. Utan vi ska uppmuntra varandra till den barnaskapsattityd som ligger i trons hänförelse över vem pappa är. Barnaskapets ande som ropar Abba fader. Det är sant att det finns någonting i oss som måste dö. Vår far för oss genom många omständigheter, genom många svårigheter, där vi får känna vår maktlöshet och vår litenhet. Och om vi inte får känna den, så blir vi sällan intresserade av hans storhet, annat än möjligen för att utnyttja den och slå mynt av den. Därför kan vi behöva ta emot hela vårt liv ur hans hand. Solskinsdagar såväl som regniga dagar. Hela tiden med den ständiga frågan i vårt inre: Låt mig få se din härlighet. Inte bara i detta att du förändrar mina omständigheter hastigt och lustigt, utan jag är intresserad av dig själv. Så får gåvorna bli som de blir. Jag är intresserad av dig, Herre. Då är man i Narnia. Då kan man ramla ut genom ett hål i häcken och vara i en annan värld. Det är lätt gjort att få folk tillbaka igen i det gamla. Men man kan hitta dit på nytt med den heliga andes hjälp. Det är tro. Tvålen i badkaret. Självförglömmelse och Guds upptagenhet. Låt oss be. Herre, vi har sett i ditt ord att tron är en av dina gåvor. Du ger den i extra rikt mått ibland för att inspirera andra. Du ger den till oss var och en. Nu ber vi att du verkligen löser oss ifrån tanken att tron är någonting som krävs av oss eller någonting som vi kan styra med själva. Utan vi bara bär fram allt detta som tillhör det här livet. Och ber att det ska få dö. Jag vill be i den här stunden för dem ibland oss som kanske i och för sig har dött. Som insett sin hjälplöshet på alla punkter. Men som inte har uppstått ifrån de döda. De har fastnat i häcken. Men varken i Narnia eller i den gamla världen. De sitter någonstans mitt emellan. Jag ber att din storhet ska lysa framför dem. Att din glädje kan porla i deras liv. Att det nya livet kan pulsera oavsett vilka uttryck det sen tar sig. Det är ju din sak, Herre. I den här stunden vill vi få bära fram alla våra grubblerier till dig, Herre. Varför blev det inte så den gången och varför blev det inte så den gången? Nu ber vi att du verkligen tar alla de här grubblerierna och mal ner dem i din avfallskvarn. Vi vill avstå från dem. Om det också har funnits besvikelse på dig i de grubblerierna. Eller anklagelse mot dig. Så ber vi om rening ifrån det här. Låt oss inte snärjas in i sådant. Utan låt oss på nytt få tillbaka. Den fräscha förväntan på att allt möjligt kan hända. Att du är en god Gud. Och du hjälper oss att ta emot hela vårt liv ur din hand. Hjälp oss med våra bekymmer så att de inte snärjer oss. Och släcker glädjen i dig. Den som är själva livsnerven i det nya livet. Utan låt din frid och din kraft verkligen bevara våra hjärtan och våra tankar i Kristus Jesus. Så att glädjen finns där. Och forma våra liv till något annat än det förut har varit. Amen.